Mina vänner, nu läser vi några texter från pingstdagens olika texter i Nya testamentet. Jag vill börja i Johannes 7, där Jesus säger följande. Johannes 7 och 37. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så flyttar vi oss lite både i tiden och i Nya testamentet framåt till Apostlagärningarna 2. Och de första verserna där Jesus skriver, eller där Lukas, förlåt, skriver: när pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himmelen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig förvåning sa de: men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: vad betyder detta? Medan andra gjorde sig lustiga och sa: de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Och så läser jag lite längre fram i Apostlagärningarna 2 också, de sista verserna, vers 37. Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Amen. Fantastiska texter första pingstdagen. När man åker på en längre bilresa så skulle man ju bli väldigt glad om någon kunde ta de här orden i sin mun och dessutom stå för dem. Och säga så här: min kära vän, nu när du sätter dig i bilen och åker iväg så kommer du utan problem att komma fram. Det kommer inte att ske dig någonting som gör att din resa förhalas eller att du kommer för sent, utan allting kommer att gå väl. Skulle du råka svänga in på fel väg eller någonting så kommer du ändå inte att komma för sent. Skulle du få punktering så kommer det att lösa sig. Inga problem kommer att kunna stoppa dig efter vägen, och du kommer att komma fram. Det kommer jag att se till. Det vore ju helt underbart, eller hur? Bättre än en GPS. En GPS försöker ju göra det, men ljuger ju bara hela tiden. Säger ju alltid: gör en U-sväng, vänd om, du är på fel väg och allt vad det nu är. Det värsta är att en av dem där heter ju Ingrid, men ingenting mot dig Ingrid. Utan, jag vet, en av de där rösterna på GPSen heter Ingrid, men man kan välja en annan röst. Och då heter den... är det Sven eller något annat? Är det någon som kommer ihåg vad den heter då? På GPSen. Det borde ni kunna. Kan ni inte det? Det står i Bibeln. Nej, det gör det inte. Glöm det. Det står inte i Bibeln. Nej, men det jag skulle komma till var... en GPS kan ju aldrig lova att jag kommer fram. En GPS kan visa vägen. Möjligen guida mig ett stycke på vägen. Men det intressanta är att när vi kommer till pingstdagen och talar om den helige ande, mina vänner, så är den helige ande, som det står i Bibeln, ett sigill. En borgen för att vårt arv en dag ska bli vårt. Vilket betyder att den helige ande alltså är en garant för att vi en dag kommer fram. Är du med? Den helige ande är alltså långt mycket bättre än en GPS. Den kan inte, den helige ande lovar inte bara eller säger en sak och gör något annat, utan den helige ande ser till att du som ett Guds barn når till riket där fadern väntar oss en dag. Alltså, den helige ande är vårt sigill, säger Paulus i en av sina texter om den helige ande. Vad är ett sigill? Det använder vi ju inte längre i Sverige. Utan nu är det ju underteckningar på digitalt och allt vad det är. Skriv de här siffrorna och så ska man läsa något som är oläsligt. Hur går det till? För att intyga att man är människa. Ni vet, man ska skriva in de där koderna som står för att de ska se att det är en riktig människa som har skrivit under på internet. Sigill använder vi inte längre därför att vi har tappat funktionen. Vad var ett sigill på Bibelns tid? Det var oerhört viktig offentlig bekräftelse av att detta var sagt av en viktig och högt uppsatt person som ingen annan kunde bryta än den som skulle ha detta brev, denna försändelse, denna skrivelse. Det var stämplat med den officiella stämpeln, till exempel från någon borgmästare eller någon landshövding eller någonting annat. Och så skulle den till sin destination och ingen vågade bryta ett sånt sigill. Utom den som skulle läsa och ta emot det. Därför att det var belagt med straff. Tunga straff till och med. Att bryta ett sigill. Så sigillet var liksom en bekräftelse på att jag faktiskt skulle få ta emot min försändelse. Eller att det jag skickade skulle nå sin destination utan att någon bröt den. Så det Paulus säger när han använder ordet sigill här om anden, det är att han säger, det är säkert, det är tryggt, det är fast. Du kommer att komma fram. Du är ett Guds barn om du har tagit emot en helig ande, om du har tagit emot Jesus i ditt liv. Och du kommer att komma fram på din resa. Det är en trygghet att veta det. Och för mig och för dig så hoppas jag att det får vara den där tryggheten i att du kan leva ditt liv medveten om att Gud går med hela vägen. Det finns ingenstans i ditt liv som inte Gud är med eller intresserad av dig. Utan överallt är Gud intresserad av ditt liv. Och han vill ha med dig att göra. Och han går med dig och han vill vägleda dig. Har du sagt ditt ja till Jesus så har också den helige ande flyttat in och fött din ande på nytt. Sen kan du idag få bekräfta det. Du kan få gå till förbön här om en liten stund och ta emot välsignelse med smörjelse av olja som en bild av den helige ande. För att få ta emot mer av anden i ditt liv. Jag hoppas att du vill göra det sen. Men det är ju frivilligt såklart. Vi kommer att ha flera förbönstationer där man får ta emot Guds välsignelse. För jag tror nämligen att det är så här. Att om du har smakat en aning av det Gud har att ge. Så är du törstig på mer. Jag tror att du är törstig. Jag börjar vara törstig redan nu för det är varmt här inne. Känner ni det? Och har ni provat att stå emot törsten? Längtan kan man stå emot ganska bra. Jag kan gå och längta efter vissa saker och jag vet att det kommer. Men det tvingar mig ju inte på något sätt till handling, eller hur? Utan jag kan välja att ge efter för längtan. Eller så kan jag låta längtan få bara vara längtan. Och så väntar jag tills det jag längtar efter faktiskt kommer. Eller hur? Men prova det med törsten, ska du säga. Det är fullständigt omöjligt. Alltså du kan törsta ett tag utan att göra någonting åt det. Som jag nu törstar oerhört. Jag ska helst vilja gå ut i köket och bara dricka. Men jag kan stå emot det en liten stund. Men om en stund, när jag har sagt amen. Och när vi har bett för varandra och när vi går ut i kaffet. Så kommer jag att släcka min törst. Och jag kommer göra det snabbt. Därför att det går inte att stå emot törsten. Förr eller senare måste man dricka. Jag vet inte om ni kommer ihåg musikalen Kristina från Druvemåla. Där de här två bröderna, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Robert heter väl en, tror jag. Och den andra heter något annat. Och de kommer ju ut i öknen, de är ju oerhört törstiga. Och de kommer till ett vattenhål och det står gift på en skylt. Det här är gift, du kan inte dricka det. Men Arvid heter han, ja. Arvid kan inte stå emot. Därför att törsten har tagit honom fullständigt så han dricker och han dör under svåra plågor. Törsten är sån. En äkta törst i våra liv driver oss till källan, driver oss till att faktiskt släcka vår törst. Jo, när man är törstig så måste man släcka törsten. Och jag tänker på Jesus och kvinnan vid Sykars brunn. Därför att det här är en häftig berättelse. Ni har hört den många, många gånger säkert, flera av er. En del kanske den är ny för. Men det är en kvinna som är samariska, det vill säga hon är inte judinna. Hon bor i Samarien som var ett blandfolk. Och hon kommer ut till en brunn samtidigt som Jesus och några av lärjungarna kommer dit. Jesus är på resande fot. Han är på väg. Och han stannar till vid den här brunnen och han är oerhört törstig. Så inte ens Jesus kan säga bara, nej, men det struntar jag i. Jag är inte törstig, fortsätter att gå här. Utan han måste släcka sin törst. Så han ber den här kvinnan som han möter och han förstår snart att här finns det någonting mer som ska ske. Så han ber henne om vatten. Och har du läst texten så vet du att hon blir förvånad. Hon blir oerhört förvånad. Därför att han är en jude och han talar till henne, en kvinna av samariskt ursprung. Omöjligt. Han borde inte tala med henne. Dessutom är han ju rabbin, lärare. Men han gör det. Och hon säger, men herre, vad ska du få det här vattnet från? Och talar du till mig? Och så säger Jesus, ja men jag har något vatten som är ännu bättre till och med. Så om du visste vem som talar till dig så skulle han ge dig ett levande vatten som släcker din törst för alltid. Och hon blir ju liksom, hon fattar fortfarande inte vad han säger. Så liksom, men vänta nu, vad säger du här nu? Skulle du vara bättre än vår fader Jakob som har gett oss den här brunnen? Menar du att du, var får du vattnet ifrån? Hur funkar det? Och Jesus fortsätter och talar in i hennes liv. Och han blir också där i den där stunden väldigt närgången på ett rätt sätt. Han ställer en fråga till henne som är lite jobbig. Och jag anser att, och jag tror att den är profetisk. Så Jesus ställer frågan, gå och hämta din man, säger han. Eller det är en uppmaning snarare, det är inte ens en fråga. Gå och hämta din man. Och hon, vad ska hon svara? Hon säger, jag har ingen man, säger hon. Vilket på ett sätt är rätt. Och Jesus svarar ju henne och säger, där har du rätt när du säger så. För fem män har du haft och den du nu har är inte din egen. Och genast är ju hon liksom avslöjad av den här juden som bara har kommit här och bett mig om vatten. Och hon vet knappt vad hon ska göra, men någonstans känner att det är något som händer här. Så säger, men du verkar ju vara en profet. Och Jesus fortsätter ett djupt samtal med denna kvinna. Och det intressanta här, min vän, är att Jesus adresserar törsten. Han börjar inte med att säga fortsätta en djup diskussion med henne om hur moraliskt fel hon lever. Ja, fem män har du haft och den sjätte du har nu, den är inte din man. Och du borde minsann tänka om. Har du förstått konsekvenserna av ditt sätt att leva? Hur tänker du egentligen? Och så inleder han en djup diskussion med henne om hennes moraliska förfall. Det är inte vad Jesus gör. Det är inte så att Jesus är obrydd över kanske hennes val i hennes liv. Inte alls skulle jag vilja säga. Men han börjar inte där. Han börjar profetiskt. Han ställer henne inför hennes eget liv. Han ställer henne inför törsten på ett djupare plan. Och adresserar hennes törst. Och säger till henne att jag har ett vatten som kan släcka all din törst i ditt liv. Och det är mer än vad den här brunnen kan ge. Och nu börjar det hända någonting i henne. Hon förstår att han är profet. Hon anar att någonting djupare finns här. Och det står ju sen att hon lämnar sin kruka där. Och det är nog ganska allvarligt att lämna sin vattenkruka. Den hon verkligen behövde för att bära hem vatten. Och så går hon rakt in i staden, berättar för alla att hon har mött en som har sagt allt som hon har sagt och gjort. Och kanske är han Messias, uttrycker hon sig. Lite trevande, lite tvivlande, men ändå full av tro. Och så står det ju sen att Jesus var där i två dagar och förkunnade och många kom till tro på honom. Och jag tänker, min vän, Och jag vill inte måla upp kanske två poler här. Men jag tänker så här. Är vi som kristna lite för mycket moralister? Är vi lite för ofta det? Väktarna på muren som står där och säger nej, 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 nej. Är ni med mig nu? Ni får halshugga mig sen om ni vill, men efteråt, inte nu. Och så kommer Gud med sitt erbjudande Jesus Kristus och säger ja till alla människor. Borde det inte vara så att vi lite oftare borde vara där och säga, min vän, du törstar och det finns någon som kan släcka din törst. Det finns en. Jag vill visa på han i mitt liv. Jag vill inte tvinga någonting på dig. Men jag vill att du ska förstå att det jag har fått uppleva, det har släckt min innersta törst. Och blir jag törstig nu och då, så vet jag att han kan släcka den igen. Är det inte lite för ofta vi påpekar alla fel som alla har och som vi själva har? Istället för att säga, men Jesus är det stora jaget. Han är den som kommer och bjuder in människor till gemenskap med honom och säger, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Om du är törstig så har jag levande vatten att ge dig. Är du törstig, min vän, så finns det en som släcker din törst. Och jag är övertygad om att när den källan som den helige ande blir i vårt inre när vi bejakar Jesus Kristus, den källan, min vän, den börjar porla då. Och ni vet vad porlande vatten gör. Margareta touchade vid det i början. Det rengör. Det sköljer bort. Och jag vet inte om jag fick en bild här innan predikan, men jag tänkte, det är som ibland att du och jag, vi dämmer upp i våra liv. Vi gör en sån där damm, vet, med sand på sandstranden. Det kommer en liten pålande bäck ner från skogen någonstans och ut på stranden. Och så rinner det ner och ut i havet. Och så börjar man leka där. Åtminstone har jag lekt så. Och jag har gjort det även i vuxen ålder. Förlåt mig. Men det är kul. Och så dämmer vi för. Med sand. Och det går ganska bra ganska länge. Tills trycket av vattnet blir för stort, min vän. Då tar det över. Då trycker vattnet rätt igenom vallen. Det börjar lite grann sippra på överkanten. Och sen så raseras hela vallen. Och vattnet flödar fram och rätt ut i havet. Och jag tänker, det är det den helige ande gör i ditt och mitt liv. När du och jag vill gå med Herren själv. Och när vi ber att den helige ande ska fylla våra liv. Så blir det en källa av levande vatten. Det blir en källa som porlar fram och som släpar med sig mycket skräp. Och det är meningen. Det är en reningsprocess för oss. Och det tar ju hela livet. Det är ju inte så att man är färdig då när man en gång har fått uppleva Jesus Kristus i sitt liv och andens kraft. Om igen behöver jag ju det. Om och om igen. Därför att jag törstar efter mer. Och så får det här vattnet flöda genom mitt liv. Skölja bort det som behöver bort. D.L. Moody. Känner ni till honom? Vet ni vem han var? Evangelist i Amerika på 1800-talet. Han tog med sig ett glas fram en gång. Eller om det var en tom flaska. Jag vet faktiskt inte det. Det är för att på engelska stod det tumbler. Jag fick inte fram någon bra översättning. Vad är det? Det är glas. Tumbler. Tack. Han tog med sig ett glas upp på estraden. Så predikade han om den helige ande. Och så kom han in på detta med, ja, men synd och annat i våra liv. Så sa han, om jag har ett tomt glas här, hur ska jag få ut luften, sa han. Och det kom förslag. Ja, men ta en pump och så suger du ut det. Pumpar ut liksom luften. Ja, men det är inget bra. Då blir det vakuum och det kan gå sönder. Glaset kan splittras då. Och det kom en del andra förslag tills han helt enkelt ställde glaset på talarstolen, tog fram en kanna vatten och hällde den alldeles full. Och så sa han, nu är luften borta. Vad är det som tar bort? Och så predikade han faktiskt om vår kamp emot det som är våra svagheter, det som är vår synd i livet. Vi vinner inte den kampen, min vän, genom att anstränga oss övermåttan för att bli så helgade som möjligt. Kampen vinns i första läget genom att bli fyllda av helig ande och levande vatten. För när vi blir det så kommer det att porla i ditt och mitt inre. Och du kan inte stå emot det liv som Gud kommer med. Så jag tror att, vad är det som är liksom lösningen på något sätt? Vad är det som släcker min törst? Jo, men det är ju att fyllas av Guds ande. Och det är också det som är lösningen på den ojämna kampen som vi för många gånger, du och jag. Mot våra egna svagheter, mot sprickorna i våra liv. Allt det där som vi skäms för. Vad är lösningen? Jo, men det är inte bara att fokusera på sprickorna. Fy vad det här är jobbigt, det här går inte bra, jag borde. Ibland måste vi, det vet vi. Ibland måste vi titta på sprickorna, ibland måste vi gå dit och verkligen. Och också när det gäller synd måste vi bekänna vår synd och be om förlåtelse. Men vad är liksom grundgrejen som förändrar utgångsläget? Det är att bli fylld av helig ande. Det är att låta det levande vattnet påla fram. Då blir det en helt annan utgångspunkt. Livet får en annan skjuts. Du kommer att få kraft att hantera dina svagheter och också dina styrkor. Och Gud kommer att säga sitt stora ja över ditt liv och sitt lilla, lilla nej över de saker som faktiskt han ser ska bort i ditt liv. Men alla går inte till Jesus och dricker, det vet vi. Kvinnan förstod inte först, men hon förstod sen. Och om vi är törstiga så får vi dricka hos Jesus. Och ta emot det idag. Ta emot möjligheten att bli smord med olja. Jag vill läsa en sak som min fru faktiskt hittade på nätet från Torp-konferensen. Jag tyckte det var så häftig berättelse. Så lyssna vad jag läser nu. Får gärna blunda men inte somna. Och så lyssnar du på den här berättelsen av två helt sekulariserade svenskar som möter Jesus i Torpladan. Och det här händer. Vi brukade åka till Torp-konferensen och fira midsommar. Vi tyckte att det var ett bra alternativ till fylla och dansbanor som det ofta är på midsommar. Vi brukade alltid fira midsommar och sen åka hem. Min farmor bodde i närheten och hon var frälst, så hon var med oss. Men detta år, 2005, så sa vi till varandra, vi kan väl stanna och se vad de där knäppjökarna där inne i ladan håller på med. De verkar ju ha skoj. Så vi gick in. Och det fanns inga platser längst bak, så vi hamnade allra längst fram. Det var lovsång och bön och så härlig atmosfär. Jag och Urban tog varandra i handen och sa, okej Gud, finns du så får du visa oss det nu, annars drar vi hem och grillar. Pang, sa det i våra öron. Och himlen öppnade sig, marken vibrerade och jag grät och jag tittade på Urban och hans tårar rann också. Och jag förstod att han upplevde samma sak. Vi tittade runt omkring oss för att se om andra upplevde det vi upplevde, men de var som förut. Den värme och kärlek som strömmade genom oss. Ja, Gud blåste bort alla masker och alla tvivel i mig direkt där på plats. Vi raglade upp till receptionen. Vi talade i tungor och som vanligt om vartannat. Ni undrar säkert vart barnen var. Men de var också med hela tiden och upplevde det mycket starkt också. Vi frågade i receptionen vad som hänt oss och stackaren som satt där ringde på en pastor direkt. Vi satt och pratade om det vi upplevt med en pastor från Åby Torp och han sa att vi hade blivit frälsta. Oj, sa vi, frälsta, vad är det? Som ni säkert förstår satt vi länge och pratade. Urban sa, vad gör vi nu då? Pastorn sa att nästa steg är dopet. Urban sa, då gör vi det. Men han sa, du får vänta tills imorgon. Klockan var 23 på kvällen. Vi åkte hem fulla av förundran. Vi pratade hela natten nästan och kom fram till att Gud manade oss bägge att döpa oss. Jag ville inte först för jag är barndöpt i Ockelbo, faktiskt på en resa betald av socialen. Vi döpte oss dagen därpå i samma dopgrav samtidigt. Vi svävade som på moln efteråt bokstavligt, så kändes det så då. Min farmor satt på en pall i gräset och grät och sa att hon aldrig trodde att det skulle ske. Hon var så lycklig. Vi kom sedan att gå med i Pingstkyrkan i Mariestad och blev så jättegoda vänner med pastorsparet där. Efter ett år som frälsta flyttade vi till Uppsala för att gå bibelskola. Där fick jag otrolig själavård som hjälpt mig att förlåta och ändra på min försvarsattityd som tog mig 2 år att arbeta bort med Guds hjälp. Det är väl häftigt. Nu vet du och jag precis det. Och det sitter ni och tänker också. Ja, men så där sker det ju för vissa. Inte för alla. Ja, men så är det ju. Absolut. Jag tror nämligen att den helige ande har en väg för var och en. Jag tror att Gud har sin väg i ditt hjärta. Och han har sin väg i mitt hjärta. Men när han drar in. Så om än det inte alltid är som en stormvind. Så är åtminstone som ett porlande vatten eller en stilla susning. Och du kommer att förvandlas. Så när vi öppnar våra liv och säger, Herre, tack, jag tar emot. Jag vill ha det här. Jag vill ha med dig att göra. Så kommer den helige ande och han förvandlar våra liv. Och så gör han det han allra helst vill göra. Han för oss närmare Jesus Kristus. Och när anden talar till oss, mina vänner, så blir det som på första pingstdagen. Då blir ordet levande och så träffar det hjärtat. Och när hjärtat träffas, vet ni, då känner man någonting. Då känner man och upplever man att Gud vill någonting. Och då måste man agera. Och det gjorde de på första pingstdagen också. Och det intressanta är inte bara att alla talade i tungor. Det intressanta är också, vad hörde man? Lade ni märke till det i texten? Vad var det som hördes? Och inte i första hand tungotal. Utan det var att man hörde om Guds stora gärningar. Man hörde om Guds stora gärningar. Vad är det som hörs genom ditt och mitt liv när vi fylls av den helige ande? Jo, det kan vara tungotal. Det är en gåva vi kan få ta emot. Och den är inte skrämmande, otäck och hemsk. Utan det är något som ger ett pålande liv inom oss. Ett böneliv som vi kan få använda inför Guds ansikte. Men vad är det som händer i det synligaste? Jo, att det börjar höras om Guds stora gärningar genom ditt och mitt liv. På det sätt som du och jag är. I all enkelhet. På det sätt som den helige ande vill använda dig. Ska vi säga amen där? Jag tycker också det. Jag svettas alldeles för mycket. Så vi ber. Tack Jesus för att vi får lyssna till ditt ord idag. Herre, du talar till oss och vi känner att törsten, Herre, inte bara fysiskt nu, Herre, utan törsten efter att uppleva mer av dig. Den finns där hos oss, Jesus. Men det är så mycket ibland som har dämt upp det här behovet. Det är så mycket ibland som har hamnat i vägen. Och Jesus, nu ber vi dig. Kom just nu. Den här sista stunden av gudstjänsten. Innan vi går iväg härifrån. Att du, Herre, med din helige ande får börja rinna igen i våra liv. Porla som den friska, klara källan. Att du kommer med ditt liv. Att du rör vid oss, Jesus. Att du talar till oss, Herre. Gör det på ett personligt sätt för var och en av oss, Herre. Det ser olika ut för oss allihopa. Och Jesus, låt det porla i våra liv. Helig ande. Skölj bort det som behöver bort och kom med ditt friska liv i oss. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen.